From the conference center at Temple.
Konferenscentret i Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu lördagens eftermiddagsmöte av den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av kyrkans generalaktiviteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står en kör av missionärer från missionärskolan i Provo, Utah. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the afternoon.
Kära bröder och systrar, kära vänner, vi välkomnar er till lördagens eftermiddagsmöte av den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda det här mötet. Vi hälsar alla välkomna som är närvarande eller som deltar i sina stavcentrer eller på andra sätt. För musiken under det här mötet står en kör av missionärer från missionärsskolan i Provo, Utah, under ledning av Ryan Eggett och Elmo Keck, med Linda Margetts och Bonnie Goodliff vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga "O hur skön var morgonstunden". Inledningsbön får vi sen av äste Daniel L. Johnson i det 70-års korum. President Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet, framlägger sedan kyrkans generalämbetsmän och områdets 70 för röstning.
Singing, music ringing through the grove. Our heavenly Father.
Vår himmelske Fader. Vi böjer vår bön den eftermiddag när vi samlats här vid detta konferenscenter och runt hela världen för att få undervisning av dina tjänare. Vi är tacksamma att president Monson presiderar över oss, din profet. Vi ber att du ska styrka och välsigna honom. Och välsigna alla de som har förberett tal och bett uppriktigt om vägledning. Och vi ber att den heliga anden ska hjälpa dem att dela med oss sina känslor och tankar. Vi ber att du ska välsigna oss som lyssnar, att vi kan få undervisning av den heliga anden, att var och en ska undervisas allt efter personliga behov, att vi kan lämna denna konferens med beslutna, fast beslutna att göra de förändringar som behövs för att komma närmare dig. Vi uttrycker vår tacksamhet och vår kärlek i Jesu Kristi namn. Amen.
Brothers and sisters, President Monson has invited.
Bröder och systrar, president Monson har bett mig att lägga fram för er namnen på kyrkans generalämbetsmän och områdes 70 för röstning. Det är föreslaget att vi stöder Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Henry Benyon Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder Russell Marion Nelson som president för de 12 apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar av det kvorumet: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary Stevenson och Dale G. Renland. De som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum som profeter, siare och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Det är föreslaget att vi avlöser med tack för deras utmärkta kännande äldsterna Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards och Francisco J. Vinjas som generalauktoritet 70 och tilldelar dem ställning som generalauktoritet emeritus. Vi uppmärksammar också äldste Per G. Malms tjänande. Han avled den 26 juli 2016. Vi framför vår kärlek och djupa beklagande till syster Malm och till deras barn och barnbarn. De som vill instämma i vårt tack till dessa bröder för deras utomordentliga tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi avlöser Alan R. Walker som område 70. De som vill visa sin uppskattning för broder Walkers tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi stöder följande som områdes 70. Banu K. Hiranandani och Sandino Roman. Alla som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder övriga generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap som de nu är insatta. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. President Monson, röstningen har noterats. Vi inbjuder dem som är emot något av förslagen att kontakta sina statspresidenter. Bröder och systrar, vi tackar er för er fortsatta tro och era böner till förmån för kyrkans ledare.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
Tack, President Eyring. Tack, bröder och systrar. Kören sjunger nu ett musiknummer. Dopet. Efter sången får vi höra från älsterna Quentin L. Cook och Gary E. Stevenson i det 12 apostlarnas kvorum.
Eternal life is the greatest gift of God.
Evigt liv är det största av Guds gåvor och förlänas de som håller Guds bud och håller ut intill änden. På andra sidan förnekas det som inte är tappra i vittnesbördet om Jesus evigt liv med vår himmelska fader. Det finns ett antal stötestenar för vår tapperhet som kan hindra oss från att nå målet evigt liv. Stötestenar kan vara komplexa. Låt mig illustrera. För många år sedan byggde min far en liten stuga på en del av gården där han växte upp. Utsikten över ängarna var enastående. När väggarna till stugan restes gjorde jag ett besök. Jag förvånades över att fönstret med utsikten var mitt framför en elstolpe alldeles nära huset. Jag tyckte att den störde den fina utsikten väldigt mycket. Jag sa, pappa, varför lät de sätta upp elstolpen precis framför fönstret med utsikten? Min far, en osedvanligt praktisk och lugn man, utropade med känslosam röst. Quentin, för mig är den elstolpen det vackraste föremålet på hela gården. Han förklarade sig sen. När jag ser på den stolpen inser jag att jag, till skillnad från när jag växte upp här, inte behöver bära vatten i behållare från källan upp till huset för att laga mat eller tvätta händerna eller bada. Jag behöver inte tända ljus eller oljelampor på kvällarna för att läsa. Jag vill se den där elstolpen precis utanför utsiktsfönstret. Min far hade ett annat perspektiv på elstolpen än jag hade. För honom representerade den där stolpen ett bättre liv, men för mig var det en stötesten som skymde en underbar utsikt. Min pappa värderade elkraft, ljus och renlighet högre än en vacker utsikt. Och jag insåg genast att även om stolpen var en stötesten för mig, hade den en stor praktisk och symbolisk betydelse för min far. En stötesten är ett hinder för tro eller förståelse eller ett hinder för utveckling. Att snava andligt är att falla i synd eller gå vilse. En stötesten kan vara vad som helst som avleder oss från att gå uppnå rättfärdiga mål. Vi har inte råd att låta våra vittnesbörd om fadern och sonen förvirras eller kompliceras av stötestenar. Vi får inte gå i den fällan. Våra vittnesbörd om dem måste hållas rena och enkla. Som min fars enkla försvar av elstolpen på gården när han växte upp. Vilka är några av de stötestenar som förvirrar och komplicerar våra rena och enkla vittnesbörd om fadern och sonen och som hindrar oss från att vara tappra i det vittnesbördet? En stötesten är människofilosofier. Vi engagerar oss i all slags kunskap och tror att Guds härlighet är intelligens. Men vi vet också att den strategi som motståndaren föredrar är att leda människor bort från Gud och få dem att snava genom att betona människofilosofier över frälsaren och hans lärdomar. Aposteln Paulus hade ett fast vittnesbörd om Jesus Kristus på grund av en mirakulös och omvälvande upplevelse av frälsaren. Paulus unika bakgrund förberedde honom för att kunna relatera till människor från många kulturer. Han älskade den öppenhjärtliga enkelheten hos Thessalonikerna och den ömma medkänslan hos Filipperna. Och han fann det i början svårare att relatera till de intellektuella och sofistikerade grekerna. I Aten på Areopagen försökte han sig på en filosofisk taktik och avvisades. Vad gällde korinterna bestämde han sig för att helt enkelt undervisa läraren om den korsfäste Kristus. För att använda Paulus egna ord: mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Några av de storslagnaste berättelserna i skrifterna om frälsaren och hans verksamhet framställs i Korintherbrevet. Ett kapitel har uppmärksammats världen över genom framförandet av Georg Friedrich Händels Messias. Den innehåller djupa lärdomar om frälsaren. Och i tredje delen av Messias, omedelbart efter Halleluja-kören, är de flesta skriftställena hämtade ur Korintherbrevet 15. I några av de här verserna beskriver Paulus målande en del av det som frälsaren åstadkom. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Men tack vare, med Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Vi vet att avfallet ägde rum delvis på grund av att människofilosofier upphöjdes över Kristi grundläggande huvudsakliga lära. Och istället för enkelheten i frälsarens budskap ändrades många enkla och dyrbara sanningar eller gick förlorade. Faktum är att kristenheten antog vissa grekiska filosofiska traditioner för att förena sina trosuppfattningar med den rådande kulturen. Historien Will Durant skrev: kristenheten gjorde inte slut på hedendomen, den antog den. Det grekiska sättet att tänka som var på utdöende fick nytt liv. Historiskt och i vår egen tid förkastar vissa människor Jesu Kristi evangelium eftersom det i deras ögon inte är tillräckligt intellektuellt sofistikerat. I återställelsens begynnelse bekände åtminstone många sin tro på frälsarens lärdomar. Många länder ansåg sig vara kristna nationer, men redan då profeterades det om svårare tider i våra dagar. Heber C. Kimball var en av de ursprungliga 12 apostlarna i den här tidsutdelningen och första rådgivare till president Brigham Young. Han varnade: den tiden kommer när vi kommer förvirras i dessa nu fridfulla dalar i sån utsträckning att det kommer att vara svårt att se skillnad på en helig och en fiende till Guds folk. Då är tiden inne för den stora sållningen. För en stor sållning kommer att äga rum och många ska falla. Han avslutade med: det kommer ett prov. I våra dagar avtar kristendomens inflytande avsevärt i många länder, även i Förenta Staterna. Utan religiös tro finns ingen känsla av ansvarighet inför Gud. Följden blir att det är svårt att upprätta universella värderingar att leva efter. Djupt rotade filosofier står ofta i strid med varandra. Olyckligtvis händer det här även med vissa medlemmar i kyrkan som förlorar fotfästet och påverkas av stundens ideal, av vilka många helt klart inte är rättfärdiga. I linje med Heber C. Kimballs profetia sa Neil Maxwell 1982: många kommer att sållas bort på grund av brister i rättfärdigt beteende som de inte omvänt sig från. Några ger upp istället för att hålla ut in till änden. Några blir vilseledda av bedragare. Ytterligare andra kommer att ta anstöt. Till varje tidsutdelning har tillräckligt med stötestenar. Ännu en stötesten är att vägra se synden i det sanna ljus. En av de unika och oroväckande aspekterna av vår tid är att många människor hänger sig åt ett syndigt beteende men vägrar anse det vara syndigt. Den känner ingen ånger eller vilja att lära att erkänna att deras beteende är moraliskt felaktigt. Till och med vissa som bekänner sin tro på fadern och sonen anser felaktigt att en kärleksfull fader i himlen inte utkräver följder av beteenden som strider mot hans bud. Det var uppenbarligen Cory Antons ståndpunkt, han som var son till Alma den yngre i Mormons bok. Han hade hängett sig åt gravt omoraliskt beteende och förmanades av Alma. Det är en välsignelse för oss att den store profeten Alma, som personligen hade upplevt den mörkaste avgrund och för underligt ljus, nedtecknade den undervisning han gav. I kapitel 39 i Alma kan vi läsa om hur han vägledde sin son genom omvändelseprocessen och sen förklarade hur Kristus kom för att ta bort synden. Han förklarade tydligt för Cory Anton hur nödvändig omvändelsen är, eftersom inget orent kan ärva Guds rike. Alma 42 innehåller några av skrifternas mest storslagna lärdomar om försoningen. Alma hjälpte Cory Anton förstå att det inte är orättvist att syndaren ska överlämnas till ett tillstånd av elände. Men han konstaterade att ända från Adam har en barmhärtig Gud beviljat en tid till omvändelse, eftersom utan omvändelse skulle den stora frälsningsplanen ha omintetgjorts. Alma fastslog också att Guds plan är en lyxalighetsplan. Almas undervisning är mycket upplysande. Tills det, rättvisan verkställer sina krav och barmhärtigheten gör även anspråk på allt som är hennes eget. Och sålunda blir ingen utom den verkligt ångerfulla frälst. Sedda i sitt sanna ljus är de underbara välsignelserna av att omvända sig och hålla sig till frälsarens lärdomar enormt viktiga. Det är inte orättvist att vara tydlig som Alma var mot Cory Anton om följderna av syndiga val och utbliven omvändelse. Det har ofta förkunnats att förr eller senare måste alla äta upp sina misstag. Den märkliga och himmelska välsignelsen av Herrens försoning är att ett syndigt beteende som omvändelse utraderas. Genom omvändelse utraderas. Efter karriantens omvändelse avslutade Alma med orden: låt inte dessa frågor oroa dig längre och låt endast dina synder oroa dig med den oro som leder dig ned till omvändelse. Att rikta blicken bortom målet är en stötesten. Profeten Jakob talade om de forna judarna som ett styvnackat folk som föraktade enkelhet, dödade profeterna och sökte efter sånt som de inte kunde förstå. På grund av sin blindhet, en blindhet som kom av att de riktade sina blickar bortom målet, måste de falla. Det finns många exempel på att rikta blicken bortom målet, men ett av de viktigaste i vår tid är extremism. Religiös extremism är när någon upphöjer en evangelieprincip över andra lika viktiga principer och tar en ståndpunkt som går bortom eller tvärt emot kyrkans ledares lärdomar. Ett exempel är att förespråka tillägg, förändringar eller huvudsaklig betoning på en del av visdomsordet. Ett annat är kostsamma förberedelser för jordens undergångsscenarier. I båda exemplen uppmanas andra att tro på enskildas tolkningar. Om vi omvandlar en hälsolag eller en annan princip till en form av religiös fanatism så riktar vi våra blickar bortom målet. Vad gäller viktiga lärosatser har Herren förkunnat: den som förkunnar mer eller mindre än detta, han är inte av mig. När vi upphöjer någon princip på ett sätt som försvagar vår trohet mot andra lika viktiga principer eller intar en ståndpunkt som strider mot eller överskrider kyrkans ledares lärdomar, riktar vi blicken bortom målet. Dessutom tillskriver en del medlemmar saker, vissa av dem goda, större vikt än evangeliets grundläggande lära. De sätter de här sakerna främst och låter dem ersätta troheten mot frälsaren och hans lära och förpassar hans lärdomar till andra platsen. Om vi upphöjer något över våra förpliktelser till frälsaren, om vi beter oss som om han bara är ännu en läromästare och inte Guds gudomlige son, då riktar vi blicken bortom målet. Jesus Kristus är målet. Kapitel 76 i Lärande förbunden klargör att tapperhet i vittnesbördet om Jesus är det enkla, nödvändiga prov som skiljer arvingarna till celestiala rikets välsignelser från dem i det lägre terrestriala riket. För att vara tappra måste vi fokusera på Jesu Kristi kraft och hans försoningsoffer för att övervinna död och genom omvändelse rena oss från synd samt att följa Kristi lära. Vi behöver också ljuset och kunskapen från frälsarens liv och lärdomar till ledning på förbundsstigen som innefattar templets heliga förrättningar. Vi måste vara ståndaktiga i Kristus, mätta oss med hans ord och hålla ut in till änden. Om vi ska vara tappra i våra vittnesbörd om Jesus måste vi undvika de stötestenar som snärjer och hindrar framåtskridandet för många i övrigt ärbara män och kvinnor. Låt oss bestämma oss för att alltid vara i hans tjänst. I vårt sökande efter kunskap måste vi undvika människofilosofier som försvagar våra förpliktelser mot frälsaren. Vi måste se synden i dess rätta ljus och ta emot frälsarens försoning genom omvändelse. Vi måste undvika att rikta blicken bortom målet och fokusera på Jesus Kristus, vår frälsare och återlösare, och följa hans lära. Min far såg stolpen som ett sätt att få elektricitet, ljus och ett överflöd av vatten till matlagning och tvätt. Det var en språngbräda till att förbättra hans liv. En författare menar att stötestenar kan förvandlas till språngbrädor, till en ädlare karaktär och till himlen. För oss är tapperheten i vårt vittnesbörd om Jesus en språngbräda mot att bli värdiga frälsarens nåd och det celestiala riket. Jesus Kristus är det enda namn under himlen genom vilket vi kan bli frälsta. Jag bär mitt fasta vittnesbörd om både hans gudomlighet och hans himmelska roll i Faderns plan. I Jesu Kristi namn. Amen.
In my mind I imagine you of the rising generation.
Inom mig ser jag framför mig hur ni i det uppväxande släktet ser eller lyssnar på det här konferensmötet någonstans i världen. Jag vill berätta någonting, en sann berättelse för er som kan vara både ett exempel och en lärdom. Den kan visa hur man kommer närmare Herren och får större kraft att motstå frestelser. Det var en ung flicka som bodde i New York och förlorade sin far när hans båt sjönk i en stor sjö. Hennes mor, äldre bror och yngre syster flyttade till ett samhälle i en annan stat för att bo hos sin moster och morbror. En tid efter att familjen kommit kom missionärer och medlemmar i en nyligen organiserad religion till deras samhälle med den underbara nyheten om evangeliets återställelse. De berättade den anmärkningsvärda berättelsen om en ängel som gav en forntida uppteckning till en ung man som hette Joseph Smith. En uppteckning som han hade översatt med Guds kraft. Två besökarna, Oliver Cowdery och John Whitmer, hade själva sett plåtarna med inristningar med sina egna ögon, och Whitmer hade hållit i guldplåtarna med sina egna händer. Den här uppteckningen hade nyligen publicerats och broder Whitmer hade med sig boken. Bokens titel var förstås Mormons bok. När den 12-åriga Mary hörde missionärerna berätta om boken fick hon en speciell känsla i hjärtat. Fastän Mormons bok var tjock och hade många sidor längtade Mary efter att få läsa den. Innan broder Whitmer gick gav han ett exemplar av den värdefulla boken till broder Isaac Morley, en vän till Marys morbror och lokal ledare för den nya kyrkan. Mary skrev senare: jag gick hem till broder Morley och bad att få se boken. Han lade den i min hand och när jag tittade på den fick jag en så stark önskan att läsa den att jag inte kunde låta bli att be honom låta mig ta med den hem och läsa den. Han sa att han knappt hade haft tid att läsa själv ett kapitel och bara ett fåtal bröder hade ens sett den. Men jag vädjade så enträget att han till slut sa: flicka lilla, om du tar med boken hit före frukost imorgon får du ta den. Mary sprang hem och var så fängslad av boken att hon stannade uppe nästan hela natten och läste den. Nästa morgon när hon återlämnade boken sa broder Morley: jag antar att du inte läste så mycket och jag tror inte du kan berätta något alls ur den. Mary sträckte på sig och återgav första versen i Mormons bok ur minnet. Sen berättade hon om profeten Nephi. Mary skrev senare: han såg förvånat på mig och sa: flicka lilla, ta hem boken och läs den. Läs ut den, jag kan vänta. Strax, ganska snart hade Mary läst ut boken och var den första i samhället som hade läst hela boken. Hon visste att den var sann och att den kom från hennes himmelske fader. När hon läste boken fann hon Herren. En månad senare kom en speciell besökare hem till henne. Det här var Mary skrev om det oförglömliga mötet den dagen. När Joseph Smith såg mig tittade han allvarligt på mig. Efter en liten stund gav han mig en speciell välsignelse och gav mig boken som present. Och han sa att han skulle ge broder Morley ett annat exemplar. Vi kände alla att han var en gudsman, för han talade med kraft som en person med myndighet. Den här unga flickan, Mary Elizabeth Rollins, såg många fler underverk i sitt liv och behöll alltid sitt vittnesbörd om Mormons bok. Den här berättelsen är särskilt betydelsefull för mig eftersom hon är en av mina förfäder. Tack vare Marys exempel och andra upplevelser i mitt liv har jag lärt mig att man aldrig är för ung för att söka och få ett vittnesbörd, ett personligt vittnesbörd om Mormons bok. Det finns en lärdom för er alla i Marys berättelse. Var och en av er unga män, unga kvinnor och barn kan få samma känslor som hon fick. När ni läser Mormons bok och ber med en önskan att få veta att den är sann kan ni också få samma känsla i hjärtat som Mary fick. Ni kan också upptäcka när ni står och vittnar om Mormons bok att ni får samma bekräftelse från anden. Den heliga anden talar till ert hjärta. Ni kan också få en bekräftelse från anden när ni hör andra vittna om Mormons bok. Var och en av de här andliga bekräftelserna kan leda till att Mormons bok blir slutstenen i ert vittnesbörd. Låt mig förklara. Profeten Joseph Smith, som översatte Mormons bok genom Guds gåva och kraft, sa att Mormons bok var den mest felfria boken av alla på jorden och vår religions slutsten. Sedan Mormons bok trycktes för första gången 1830 har över 174 miljoner exemplar publicerats på 110 olika språk, vilket visar att Mormons bok fortfarande är slutstenen i vår religion. Men vad betyder det här för var och en av er? Arkitektoniskt sett är slutstenen en viktig del av ett valv. Det är den kilformade stenen mitt i och överst i ett valv. Det är den viktigaste stenen, för den håller sidorna av valvet på plats så att det inte faller ihop. Och den är det konstruktionselement som gör att porten eller öppningen nedanför går att komma igenom. I evangeliet är det en gåva och en välsignelse av Herren att slutstenen i vår religion är något påtagligt som Mormons bok, och att vi kan hålla i den och läsa den. Kan ni se Mormons bok som er slutsten, er andliga styrkas medelpunkt? President Ezra Taft Benson utvecklade den här lärdomen från Joseph Smith. Han sa: det finns tre sätt på vilka Mormons bok är vår religions slutsten. Den är slutstenen i vittnesbördet om Kristus. Den är slutstenen i vår lära, och den är slutstenen i vårt vittnesbörd. President Benson sa också: Mormons bok undervisar oss om sanningen och bär vittne om Kristus. Men det finns något mer. Det finns en kraft i boken som börjar flöda in i era liv i samma ögonblick som ni allvarligt börjar studera boken. Ni får större förmåga att motstå frestelser. Ni finner kraft att stanna kvar på den trånga och smala stigen. I mitt fall blev Mormons bok slutstenen i mitt vittnesbörd under en period av flera år och genom många upplevelser. En mäktig upplevelse som formade mitt vittnesbörd inträffade när jag som ung missionär verkade i mitt första område, Kumamoto i Japan. Min kamrat och jag gick från dörr till dörr. Jag träffade en äldre kvinna som vänligt bjöd in oss i farstun, som heter Genkan på japanska. Hon bjöd oss på kall dryck den där varma dagen. Jag hade inte varit i Japan så länge och hade nyligen läst ut Mormons bok och bett om att få veta med säkerhet att den var sann. Eftersom jag var ny talade jag inte japanska särskilt bra. Jag tror faktiskt inte att kvinnan förstod så mycket av det jag sa. Jag började undervisa om Mormons bok och beskrev hur Joseph Smith fick en forntida uppteckning som inristats på guldplåtar av en ängel och hur han översatte dem genom Guds kraft. När jag vittnade om att Mormons bok är Guds ord och ännu ett vittne om Jesus Kristus, fick jag det starkaste intryck följt av en varm känsla av tröst och lugn, vilket skrifterna beskriver som att hjärtat börjar brinna inom oss. Den känslan var en mäktig bekräftelse för mig på att Mormons bok verkligen är Guds ord. Vid det tillfället var mina känslor så starka att jag fick tårar i ögonen när jag pratade med den japanska gamla kvinnan. Jag har aldrig glömt den speciella känslan den dagen. Ni kan alla också få ett personligt vittnesbörd om den här boken. Inser ni att Mormons bok skrevs för oss, för vår tid? Den här boken är en av välsignelserna med att leva i vad vi kallar tidernas fullhetsutdelning. Fastän Mormons bok skrevs som inspirerade författare för länge sedan, var många var profeter, hade varken de eller folket på deras tid förmånen att få ha hela boken. Nu har ni inom räckhåll heliga uppteckningar som profeter, präster och kungar satte högt värde på, tog till sig och bevarade. Ni har förmånen att hålla en komplett Mormons bok i händerna. Intressant nog såg Moroni, en av profeterna i Mormons bok, vår tid, er tid. Han såg också er i en syn för många hundra år sedan. Moroni skrev så här: se, Herren har visat mig stora och förunderliga ting om den dagen då dessa, vilket alltså betyder Mormons bok, ska komma fram bland er. Se, jag talar till er som om ni var närvarande, och ändå är ni inte det. Men se, Jesus Kristus har visat er för mig, och jag känner era gärningar. För att hjälpa er att göra Mormons bok till slutstenen i era vittnesbörd ger jag er en utmaning. Nyligen fick jag veta att många ungdomar tillbringar i genomsnitt 7 timmar om dagen med att titta på tv, dator eller en smartphone. Vill ni med tanke på det göra en liten förändring? Vill ni ersätta en del av den dagliga skärmtiden, särskilt den som ägnas åt sociala medier, internet, spel eller tv, med att läsa mormors bok? Om undersökningarna jag nämnde är korrekta, kan ni lätt ta er tid till dagliga studier av mormors bok, om så bara 10 minuter om dagen. Och ni kan studera på ett sätt som gör att ni tycker om innehållet och förstår det, på en enhet eller i bokform. President Nelson gav oss nyligen rådet: vi bör aldrig låta läsningen av mormons bok bli till en betungande plikt, som om vi sväljer en hemsk medicin snabbt och sen resolut bockar av det. Ni barn som är yngre kan läsa den med en förälder, mormor, farmor och så vidare, eller någon annan ni tycker om. Om ett kapitel, en vers eller en del blir så svår att ni tappar lusten att läsa, fortsätt bara till nästa och sen till nästa. Jag tänker mig hur ni följer Marys exempel. Jag tänker mig hur ni entusiastiskt tar er tid och hittar en lugn plats där ni kan läsa mormors bok. Jag ser hur ni upptäcker svar, känner vägledning och får ett vittnesbörd om mormors bok och ett vittnesbörd om Jesus Kristus. När ni läser boken finner ni Herren. Ni läser er genom den här dyrbara boken och möter er älskade frälsare Herren Jesus Kristus på nästan varje sida. Någon har räknat ut att det i genomsnitt finns någon form av hans namn cirka en gång varannan vers. Även Kristus själv vittnade om dess sannhet i vår tid med orden: så sant er Herre och er Gud lever, är den sann. Jag är tacksam för den inbjudan och det löfte som Herren genom profeten Moroni gett er var och en och alla som läser Mormons bok. Jag avslutar med att läsa en inbjudan och löftet och lägger till mitt eget vittnesbörd. Och jag uppmanar er att ni, när ni får dessa uppteckningar, fråga Gud, den evige fadern, i Kristi namn om inte dessa uppteckningar är sanna, och om ni frågar med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus, ska han uppenbara sanningen om dem för er genom den heliga andens kraft. Jag vittnar om evangeliets återställelse i de här sista dagarna och om mormons bok som ett påtagligt bevis på återställelsen. Liksom orden i den här boken inspirerade en 12-årig flicka att ta till sig Jesu Kristi återställda kyrka. För nästan 200 år sedan ska sanningen ni hittar där lyfta och inspirera er på liknande sätt. De stärker er tro, fyller era själar med ljus och förbereder för en framtid som ni knappt kan föreställa er. På bokens sidor upptäcker ni Guds oändliga kärlek och ofattbara nåd. När ni strävar efter att följa lärosatserna ni hittar där, får ni större glädje, större kunskap och svaren på många av de svårigheter som jordelivet innebär öppnas för er. När ni läser boken finner ni Herren. Mormons bok är Guds uppenbarade ord. Och det vittnar jag om av hela mitt hjärta och hela min själ. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren.
It is now a Nu ska vi ha förmånen att på körledarens tecken stå upp och sjunga med kören, den underbara missionärskören Vi har valt att tjäna. Det är nummer 172 i Svenska psalmboken. Sen får vi glädjen att höra från äldste D. Todd Christofferson i de 12 apostlarnas korum. Efter honom talar äldsterna W. Mark Bassett och Kazuhiko Yamashita i de 70s korum. Sen sjunger kören Kan hända ej upp på stormigt hav.
This is the 186th semi.
Detta är den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Thank you for that stirring anthem.
Tack för den härliga sången. Bibeln säger oss att Gud är kärlek. Han är det fullkomliga förkroppsligandet av kärlek, och vi är i hög grad beroende av att den kärleken är konstant och universell. Som president Thomas S. Monson har sagt: Guds kärlek är er vare sig ni tror att ni förtjänar den eller inte. Den är helt enkelt alltid där. Det finns många sätt att beskriva och tala om gudomlig kärlek. Ett av de begrepp vi ofta hör talas om idag är att Guds kärlek är ovillkorlig. Det är sant till viss del, men beskrivningen ovillkorlig finns inte någonstans i skrifterna. Snarare beskrivs hans kärlek i skrifterna som stor och underbar kärlek, fullkomlig kärlek, återlösande kärlek och evig kärlek. Dessa är bättre begrepp, eftersom ordet ovillkorlig kan föra tanken till felaktiga uppfattningar om gudomlig kärlek, som att Gud överser med och ursäktar allt vi gör eftersom hans kärlek är ovillkorlig, eller att Gud inte ställer några krav på oss eftersom hans kärlek är ovillkorlig, eller att alla blir frälsta i Guds himmelska rike eftersom hans kärlek är ovillkorlig. Guds kärlek är oändlig och den består för evigt. Men vad det betyder för var och en av oss beror på hur vi tar emot hans kärlek. Jesus sa: liksom Fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Att bli kvar i eller förbli i frälsarens kärlek innebär att ta emot hans nåd och bli fullkomlig i honom. För att ta emot hans nåd måste vi ha tro på Jesus Kristus och hålla hans bud, till exempel genom att omvända oss från våra synder, bli döpta till syndernas förlåtelse, ta emot den helige anden, fortsättandes på lydnadens stig. Gud kommer alltid att älska oss, men han kan inte frälsa oss i våra synder. Kom ihåg Amaleks ord till Zesrom om att frälsaren inte kunde rädda sitt folk deras synder utan från deras synder. Skälet är att om vi förblir i synden är vi orena och inget orent kan ärva himmelriket eller vistas i Guds närhet. Och Kristus har fått sig makt given från Fadern att återlösa dem från deras synder tack vare omvändelsen. Därför har han sänt sina änglar för att förkunna budskapet om omvändelsens villkor som leder till återlösarnas makt till deras själars frälsning. I Mormons bok lär vi oss att avsikten med Kristi lidande, den yttersta manifestationen av hans kärlek, var att frambringa den innerliga barmhärtighet som övervinner rättvisan och åt människorna frambringa medel varigenom de kan ha tro till omvändelse. Och på så sätt kan barmhärtigheten tillfredsställa rättvisans krav och omsluta dem i trygghetens armar, medan den som inte utövar tro till omvändelse är utsatt för de rättvisans krav som hela lagen ställer. Därför är det endast för den som har tro till omvändelse som den stora och eviga återlösningsplanen förverkligas. Omvändelse är alltså hans gåva till oss, köpt till ett mycket högt pris. Några hävdar att Gud välsignar alla utan att göra skillnad. De kan till exempel citera Jesu uttalande i bergspredikan. Gud låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ja, visst låter Gud det regna så många välsignelser han kan över alla sina barn. Alla välsignelser som kärleken och lagen och rättvisan och barmhärtigheten tillåter. Och han befaller oss att vara lika generösa. Jag säger er, älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör gott mot dem som hatar er och be för dem som illvilligt utnyttjar er och förföljer er så att ni kan vara er himmelske faders barn. Ändå är Guds större välsignelse beroende av lydnad. President Russell M. Nelson förklarade, Guds kärleks praktfulla bukett, däribland evigt liv, inbegriper välsignelser som vi måste göra oss värdiga. Inte rättigheter som vi kan vänta oss oavsett värdighet. Syndare kan inte vända hans vilja till sin och kräva att han välsignar dem i deras synd. Om de vill njuta av varje blomma i hans vackra bukett måste de omvända sig. Utöver att ångerfulla personer blir utan skuld och fläckfria och får löftet att de ska upphöjas på den yttersta dagen finns det en andra viktig aspekt av att förbli i Guds kärlek. Att förbli i hans kärlek gör att vi kan uppnå vår fulla potential, att bli som han är. Som president Dietrich Uchtdorf har sagt, Guds nåd gör mer än att bara återställa oss till vårt oskyldiga tidigare tillstånd. Han siktar mycket högre. Han vill att hans söner och döttrar ska bli som han. Att förbli i Guds kärlek i den här betydelsen innebär att helt och fullt underkasta sig hans vilja. Det innebär att acceptera hans tillrättavisning när så behövs, till den Herren älskar tuktar han. Det innebär att älska och tjäna varandra så som Jesus har älskat och tjänat oss. Det innebär att lära sig att hålla ett celestialt rikets lag så att man kan uthärda en celestial härlighet. För att han ska kunna göra oss till den han vet att vi kan bli, vädjar vår himmelske fader till oss att vi ger efter för den helige andens maningar och lägger av den naturliga människan och blir en helig genom Herren Kristi försoning och blir som ett barn, undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta sig allt som Herren anser lämpligt att lägga på henne, alldeles som ett barn underkastar sig sin far. Elsie Dallin H. Oaks har sagt, den slutliga domen är inte bara en utvärdering av det totala antalet goda och onda gärningar. Vad vi har gjort, den är en bekräftelse av vilken slutlig inverkan våra gärningar och tankar har haft, vad vi har blivit. Berättelsen om Helen Keller är som en liknelse om hur gudomlig kärlek kan förvandla ett villigt hjärta. Helen föddes i staten Alabama i Förenta staterna 1880. När hon var bara 19 månader led hon av en odiagnostiserad sjukdom som gjorde henne både döv och blind. Hon var väldigt intelligent och blev frustrerad när hon försökte förstå och känna av sin omgivning. När Helen kände hur andra i familjen rörde sina läppar och insåg att de använde sin mun till att tala med, blev hon rasande för att hon inte kunde delta i konversationen. Vid 6 års ålder hade Helens behov av att kommunicera blivit så stort och hennes frustration så intensiv att hennes utbrott kom dagligen, ibland varje timme. Helens föräldrar anställde en lärare för sin dotter, en kvinna som hette Ann Sullivan. Precis som vi i Jesus Kristus har någon som förstår våra svagheter, hade Ann Sullivan kämpat med egna allvarliga svårigheter och förstod Helens svagheter. Som 5-åring led Ann av en sjukdom som orsakade mycket smärtsamma ärr på hornhinnan och gjorde henne nästan blind. När Ann var 8 dog hennes mor. Hennes far övergav henne och hennes yngre bror Jimmy och de skickades till ett fattighus där förhållandena var så bedrövliga att Jimmy dog efter bara 3 månader. Genom sin egen envishet skrevs Ann in i Perkins skola för blinda och synskadade. Hon klarade sig mycket bra. En operation förbättrade hennes syn så att hon kunde läsa vanlig text. När Helen Kellers far kontaktade Perkins skola för att hitta någon som kunde bli lärare för hans dotter skickade man en. Det var ingen behaglig upplevelse i början. Helen slog nöp och sparkade sin lärare och slog ut en av hennes tänder. Ann tog till slut kontrollen genom att flytta tillsammans med Helen till en liten stuga på Kellers egendom. Genom tålamod och fasta rutiner vann hon till slut barnets hjärta och förtroende. Samma sak gäller oss. När vi börjar lita på, istället för att motstå vår gudomliga lärare, kan han arbeta med oss för att upplysa och höja oss till en ny nivå. För att hjälpa Helen att lära sig ord brukade Ann stava namnen på bekanta föremål med sitt finger i Helens handflata. Helen tyckte om denna fingerlek, men hon förstod den inte förrän det berömda ögonblicket kom när Ann stavade V-A-T-T-E-N medan hon hällde vatten över Helens hand. Helen skrev senare: plötsligt kändes det som om jag började förstå språkets mysterier. Jag visste då att V-A-T-T-E-N betyder det underbart kalla något som rann över min hand. Detta levande ord väckte min själ, gav den ljus, hopp, glädje. Jag befriade den. Allt hade ett namn och varje namn födde en ny tanke. När vi gick in igen tycktes varje sak jag rörde vid vibrera av liv. Under sin uppväxt blev Helen Keller känd för sin kärlek till språk, sin förmåga som skribent och sin vältalighet som offentlig föreläsare. I en film om Helen Kellers liv framställs hennes föräldrar som nöjda med Ann Sullivans arbete när hon väl hade lugnat deras vilda dotter till den grad att Helen satt artigt vid middagen, åt normalt och vek ihop sin servett i slutet av måltiden. Men Ann visste att Helen var kapabel till mycket, mycket mer och att hon hade en betydande roll att spela. Så kan det vara. Vi kan nöja oss med vad vi har återkommit i livet och med den vi är. Medan vår frälsare skådar en härlig potential som vi endast ser som genom en gåtfull spegelbild. Var en av oss kan uppleva hur härligt det är att känna sin gudomliga potential vakna. Som den glädje Helen Keller kände när orden fick liv, lyste upp hennes själ och befriade den. Var en av oss kan älska och tjäna Gud och få kraften att välsigna våra medmänniskor. Som skriften säger, ögat har inte sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Låt oss se på vad Guds dyrbara kärlek kostade. Jesus uppenbarade att för att kunna sona våra synder och återlösa oss från döden, både den fysiska och den andliga, fick lidandet honom, ja Gud, den största av alla, att själva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ. och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga. Hans lidande i Getsemane och på korset var större än vad någon dödlig människa kan uthärda. Ändå, tack vare sin kärlek till sin fader och till oss, uthärdade han och kan därför erbjuda oss både odödlighet och evigt liv. Det är en gripande symbolik att blod kommer ur varje por. När Jesus led i Getsemane, platsen för olivpressen. För att framställa olja på frälsarens tid krossades oliverna först genom att man rullade en stor sten över dem. De mosade oliverna lades i mjuka, löst vävda korgar som staplades på varandra. Deras vikt pressade ut den första och finaste oljan. Sen ökar man tyngden genom att lägga en stor balk över de staplade korgarna och fick på så sätt ut mer olja. Till slut, för att få ut de allra sista dropparna, lade man tunga stenar i ena änden på balken för att få fram det maximala krossande trycket. Och ja, oljan är blodröd när den först kommer ut. Jag tänker på Matteus berättelse om frälsaren när han gick in i Getsemane denna ödesdigra kväll. Hur ängslan och ångest kom över honom. Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad. Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Sen tänker jag mig att hans bedrövelse växte sig allt starkare och han vädjade en andra gång om att slippa. Och till sist, kanske på höjden av sitt lidande, en tredje gång. Han uthärdade smärtan till dess rättvisan var tillfredsställd till allra sista droppen. Detta är vad han gjorde för att återlösa dig och mig. Vilken dyrbar den gåva den gudomliga kärleken är. Fyll med den kärleken, fråga Jesus. Vill ni inte nu återvända till mig och ångra era synder och bli omvända så att jag kan hela er? Han försäkrade ömt. Se, min barmhärtighets arm är utsträckt mot er och den som kommer tar jag emot. Och välsignade är de som kommer till mig. Vill du älska honom som först har älskat dig? Håll då fast vid hans bud. Vill du vara en vän till honom som gav sitt liv för sina vänner? Håll då fast vid hans bud. Vill du förbli i hans kärlek och ta emot allt som han så nåderikt erbjuder dig? Håll då fast vid hans bud. Det är min bön att vi ska känna och till fullo förbli i hans kärlek. I Jesu Kristi namn. Amen.
When I was a young boy, my parents received a gift.
När jag var liten fick mina föräldrar en gåva som fascinerade min lillebror David och mig. Gåvan var en miniatyrmodell av guldplåtarna som Joseph Smith fick av Engel Moroni. Vad jag minns hade modellen av plåten ungefär 10 metallsidor med skrivna ord. Men det var inte de sidorna som fångade vår uppmärksamhet. Vi hade vuxit upp med att höra berättelserna om återställelsen. Vi kände till och hade sjungit i primär om guldplåterna som låg gömda inne i en bergslutning och överlämnades av Engel Moroni till Joseph Smith. Allt eftersom våra unga sinnens nyfikenhet växte fanns det en sak som vi verkligen ville veta. Vad stod skrivet på den lilla delen av plåtarna som förseglats med 2 små band av metall? Plåtarna låg på ett litet bord i flera dagar innan vår nyfikenhet tog över. Fastän vi förstod att de här inte var de riktiga plåtarna som Moroni hade överlämnat, ville vi se den förseglade delen. Så vid flera tillfällen försökte jag och min bror använda smörknivar, gamla skedar och vad än vi kunde komma på för att bända upp den förseglade delen av plåterna tillräckligt mycket för att se vad den innehöll. Men inte så mycket så att de små banden gick sönder. Vi var i alla fall smarta nog att inte efterlämna något spår av våra okynniga pojkaktiga nyfikenhet. Till vår besvikelse och frustration misslyckades alltid de här försöken att bända upp plåterna. Jag vet fortfarande inte vad eller ens om något fanns gömd i den förseglade delen. Men det pinsamma med den här historien är att jag än idag inte har någon aning om vad som stod på de metallsidor som var avsedda att läsa. Jag kan bara föreställa mig att de här sidorna innehöll berättelsen om återställelsen och Josef Smiths och de tre och åtta vittnenas vittnesbörd, vilka såg de verkliga plåtarna som Moroni överlämnade. Sedan den här jordens skapelse har vår kärleksfulla fader i himlen skänkt vägledning, ledarskap och undervisning till sina barn genom profeter. Hans ord har förts vidare genom de här profeterna och finns bevarad som skrifter för vår utveckling och lärdom. Nefi beskrev det så här: ty min själ gläds åt skrifterna och mitt hjärta begrundar dem, och jag skriver dem till lärdom och nytta för mina barn. Se, min själ gläds åt det som hör Herren till, och mitt hjärta begrundar ständigt det som jag har sett och hört. Dessutom har värdiga medlemmar i Herrens kyrka under tidigare utdelning och i den här sista tidernas fullbordans utdelning välsignas med den helige andens ständiga sällskap, vilket hjälper oss i vår andliga utveckling och lärdom. Med tanke på min lillebrors ihärdiga natur kan jag mycket väl föreställa mig att han läste alla orden som stod på metallmodellplåtarna i vårt föräldrahem. Jag däremot ignorerade de enkla och dyrbara sanningarna och ansträngde mig istället att leta efter det som inte var avsett att uppenbaras. Tyvärr kan vår utveckling och vårt lärande ibland saktas ner eller till och med stoppas av en missriktad vilja att bända upp plåtarna. Dessa handlingar kan få oss att söka efter sånt som inte nödvändigtvis är avsett att förstås för tillfället, samtidigt som vi ignorerar de vackra sanningar som är till för oss och våra omständigheter. Sanningarna som enligt Nefi skrevs till vår lärdom och nytta. Nefis bror Jakob sa: se, stora och förundliga är Herrens verk. Hur outgrundliga är inte hans hemligheters djup, och det är omöjligt för människan att förstå alla hans vägar. Jakobs ord lär oss att vi inte kan bända upp plåtarna eller tvinga Guds mysterier att uppenbaras för oss. Istället uppenbaras Guds mysterier för oss endast enligt hans vilja och genom den heliga andens kraft. Jakob fortsätter: och ingen människa känner till hans vägar utan att det uppenbaras för henne. Bröder, förakta därför inte Guds uppenbarelser. Ty se, genom hans ords makt kom människan till jorden. Och varför skulle han då inte kunna befalla jorden eller sina händers verk på dess yta enligt sin vilja och sitt behag? Bröder, försök därför inte ge Herren råd, utan ta emot råd ur hans hand. För att kunna förstå Guds mysterier eller sånt som endast kan förstås genom uppenbarelser måste vi följa Nefis exempel, vilket sa: och det hände sig att jag, Nefi, som var mycket ung men likväl stor till växten, även hade en stor önskan att känna till Guds hemligheter. Därför ropade jag till Herren och se, han besökte mig och uppmjukade mitt hjärta så att jag trodde alla de ord som hade talats om min far. Herren själv förklarade sedan vidare att Nefi hade utövat tro, sökt flitigt och ödmjukt hjärta och hållit hans bud. Nefis exempel på att söka kunskap innefattade en uppriktig önskan, ödmjukhet, bön, förtröstan på profeten och utövande av tro, flit och lydnad. Den här metoden för att söka står i stark kontrast till mina försök att bända upp plåtarna eller tvinga fram en förståelse av sånt som är avsett att uppenbaras enligt Herrens tidsplan och genom den helige andens kraft. I dessa moderna tider har vi börjat förvänta oss att kunskap kan och bör erhållas genast. När information inte är lättåtkomligt avfärdas eller misstros den ofta. Till följd av vår överflöd av information finns det de som omedvetet tillskriver tillgängliga källor av okänt ursprung mer trovärdigt istället för att lita sig på Herrens fastställda mönster för att ta emot personlig uppenbarelse. Jakob kan ha beskrivit vår tid när han sa: men se, Det var ett styvnackat folk, och det föraktade de tydliga orden och dödade profeterna och sökte efter sådant som de inte kunde förstå på grund av sin blindhet. En blindhet som kom av att de riktade sina blickar bortom målet, måste de falla. Ty Gud har tagit det som var tydligt ifrån dem och överlämnat till dem mycket som de inte kan förstå, eftersom de önskade det. Jämför detta med president Dieter F. Uchtdorfs råd. Han talade om missionärer, men hans ord gäller lika mycket alla som söker andlig vägledning. När missionärer har tro på Jesus Kristus, litar de tillräckligt på Herren för att följa hans bud, även om de inte helt förstår anledningarna till dem. Deras tro visas genom flit och genom arbete. Under förra aprilkonferensen sa Elsa Dallin H. Oaks: kyrkan gör stora ansträngningar för att vara öppen med de upptäckningar som finns. Men trots allt som vi kan publicera har våra medlemmar ändå grundläggande frågor som inte kan lösas genom studier. Det finns sådant som bara kan läras genom tro. Forna profeter lär ut samma princip, vilket visar att människans natur under tidernas gång inte har förändrats och att Herrens mönster för lärande är tidlöst. Tänk på det här ordspråket i Gamla testamentet: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Jesaja förklarade: nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Nefyllde till ännu ett vittnesbörd när han förkunnade: o Herre, jag har förtröstat på dig och skall för evigt förtrösta på dig. Tro och förtröstan på Herren kräver att vi erkänner att hans visdom är högre än vår egen. Vi måste också erkänna att hans plan ger oss den största potentialen för andlig utveckling och lärdom. Vi förväntades aldrig att ha en fullkomlig förstånd om något under den här jordiska tillvaron. Istället förväntas vi ha hopp om ting som inte syns, men som är verkliga. Även med sin starka tro erkände Nefer sin begränsade förståelse när han svarade ängeln som frågade honom: förstår du Guds nedlåtelse? Nefer svarade: jag vet att han älskar sina barn, men jag vet inte vad allting betyder. På liknande sätt uttryckte sig Alma till sin son Helaman: nu har dessa hemligheter ännu inte helt tillkännagivits för mig, och därför avstår jag från att säga mer. Jag vill framföra mitt vittnesbörd om att vår fader i himlen älskar sina barn. Men liksom Nefi och Alma vet jag inte vad allting betyder. Inte heller behöver jag veta allting. För jag ska också behärska mig och tålmodigt vänta på Herren, med vetskap om att jag har allt som ett bevis för att detta är sant, och du har också allt som ett bevis för dig att det är sant. Skrifterna är lagda framför dig. Ja, och allt tyder på att det finns en Gud. Ja, hela jorden och allt som finns på dess yta. Ja, och dess rörelse. Ja, och även alla planeterna som rör sig i sina regelbundna banor vittnar om att det finns en högste skapare. När vi erkänner att vi är en vis och en hemisk faders verk, varför inte låta honom vägleda oss i vår andliga utveckling och lärdom enligt sin vilja och sitt behag snarare än vårt eget? Han lever. Jesus Kristus är hans enfödde son och hela mänsklighetens återlösare. Tack vare Kristi eviga försoning har han visdom och framsynthet att vägleda oss i dessa sista dagar. Joseph Smith är hans profet, utvald att återupprätta hans rike på jorden i dess fullhet. Thomas S. Monson är hans levande profet och språkrör idag. Om detta bär mitt uppriktiga vittnesbörd i Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brothers and sisters.
Today mina kära bröder och systrar. Idag vill jag tala till kyrkans unga, inklusive våra underbara missionärer. Naturligtvis är bröder och systrar som är unga i hjärtat varmt välkomna att lyssna. Den 21 augusti förra året invigdes president Russell M. Nelson det vackra templet i Sapporo, Japans tredje tempel. Sapporo tempel ligger i norra Japan på en plats som heter Hokkaido. Precis som Utah bebyggdes Hokkaido av flitiga, hårt arbetande pionjärer. År 1876 inbjöds den omtalade läraren Dr. William Clark att komma till Hokkaido för att undervisa. Han bodde i Japan i bara 8 månader, men hans kristna anda gjorde ett bestående intryck på hans unga, icke-kristna elever. Innan han for gav han sina elever ett avskedsbudskap som har förevigats i den här bronsstatyn. Han sa, pojkar, arbeta flitigt för Kristus. Hans uppmaning att arbeta flitigt för Kristus kan vägleda nutida sista dagars heligas dagliga beslut. Vad innebär det att arbeta flitigt för Kristus? Att arbeta flitigt för Kristus innebär att vara motiverade, fokuserade och hängivna hans arbete. Att arbeta flitigt för Kristus innebär sällan att vi lyfts fram och hedras offentligt. Att arbeta flitigt för Kristus innebär att vi tjänar troget och hängivet i våra församlingar och grenar utan att klaga och med ett glatt hjärta. Våra missionärer som tjänar runt om i världen är underbara exempel på att verkligen arbeta flitigt för Kristus. För några år sedan tjänade syster Yamashita och jag i Japanmissionens Nagoya. Våra missionärer arbetade så flitigt för Kristus. En av missionärerna var en ung man som hette Elder Cohen. Elder Cohen hade inget högerben på grund av en cykelolycka han varit med om som ung. Några veckor efter att han påbörjat sin mission fick jag ett samtal från hans kamrat. Elder Cohens benprotes hade gått sönder när han cyklade. Vi tog honom till en bra verkstad som kunde reparera den. Och där i ett privat rum såg jag för första gången hans ben. Och jag insåg hur ont han måste haft. Hans benprotes blev lagad och han återvände till sitt område. Men under de kommande veckorna gick benprotesen sönder flera gånger. Områdets medicinska rådgivare rekommenderade att Elder Cohen återvände hem för att eventuellt förflyttas till en annan mission. Jag motsatte mig rådet eftersom Elder Cohen var en enastående missionär och han hade stark önskan att stanna kvar i Japan. Men efterhand närmade Elder Cohen sig gränsen för sin styrka. Och trots det gnällde eller klagade han inte. Jag fick återigen rådet att låta Elder Cohen tjäna på en annan plats där han inte behövde cykla. Jag begrundade situationen. Jag tänkte på Elder Cohen och hans framtid och jag bad om saken. Jag kände att Elder Cohen borde återvända hem och vänta på en förflyttning. Jag ringde honom och uttryckte min kärlek och hur mycket jag brydde mig om honom och berättade om mitt beslut. Han sa ingenting. Jag kunde bara höra hur han grät i andra luren. Jag sa, Elder Cohen, du behöver inte svara genast. Jag ringer dig imorgon. Tänk igenom min rekommendation under uppriktig bön. När jag ringde honom nästa morgon sa han ödmjukt att han skulle följa mitt råd. Under min sista intervju med honom frågade jag Elder Cohen, skrev du på din missionärsansökan att du ville komma till en mission där du inte behövde cykla? Han sa, ja, president Yamashita, det gjorde jag. Men jag sa, Esther Cohen, du kallades till Japanmissionen Nagoya där du skulle behöva cykla. Berättade du det för din statspresident? Hans svar förvånade mig. Han sa, nej, det gjorde jag inte. Jag bestämde mig för att om det var dit Herren hade kallat mig skulle jag gå till gymmet och träna så att jag kunde cykla. När vi var färdiga med vår intervju frågade han mig med tårar i ögonen. President Yamashita, varför kom jag till Japan? Varför är jag här? Utan att tveka sa jag honom, Elster Cohen, jag vet en anledning till att du kom hit. Du kom hit för min skull. Jag har fått se vilken enastående ung man jag har tjänat med. Det är en välsignelse att förtjäna dig. Det gläder mig att kunna berätta att Elster Cohen återvände till sitt kärleksfulla hem och förflyttades så att han kunde tjäna i en mission där han fick köra bil. Jag är stolt, inte bara över Elster Cohen, utan över alla missionärer runt om i världen som tjänar villigt utan att gnälla eller klaga. Tack, Elster och systrar, för er tro, er fokusering och er önskan att arbeta flitigt för Kristus. Mormons bok innehåller många berättelser om människor som arbetade flitigt för Kristus. Alma den yngre förföljde i sin ungdom kyrkan och dess medlemmar. Senare upplevde han en dramatisk förändring i hjärtat och verkade med kraft som missionär. Han sökte Herrens vägledning och välsignade sina kamrater när han tjänade med dem. Herren gav honom styrka och han övervann de prövningar han mötte. Alma gav sin son Helaman följande råd. Var och en som sätter sin lit till Gud ska få stöd i sina prövningar och sina bekymmer och sina lidanden. Håll Guds bud. Rådgör med Herren i allt vad du gör, så ska han leda dig till det som är gott. Vår andra son levde utanför kyrkan under en stor del av sin ungdom. När han fyllde 20 var han med om något som fick honom att vilja förändra sitt liv. Med kärlek, böner och hjälp av sin familj och kyrkans medlemmar. Och ytterst, tack vare Herrens barmhärtighet och nåd, återvände han till kyrkan. Han kallades senare att verka i Washington-missionen Seattle. I början led han av svåra motgångar. Varje kväll under de tre första månaderna gick han in i badrummet och grät. Liksom Elster Cohen försökte han förstå, varför är jag här? När han hade tjänat i ett år fick vi ett mejl som var ett svar på våra böner. Han skrev, just nu kan jag verkligen känna Guds och Jesu kärlek. Jag ska arbeta hårt för att bli som de forntida profeterna. Även om jag upplever mycket som är svårt är jag verkligt glad. Att tjäna Jesus är det bästa som finns. Det finns ingenting som är lika underbart. Jag är så glad. Han kände som Alma gjorde. O, vilken glädje och vilket förunderligt ljus jag såg. Ja, min själ fylldes med glädje, lika stor som min smärta hade varit. Vi upplever prövningar i våra liv, men om vi arbetar flitigt för Kristus kan vi fokusera på honom och känna glädje även mitt i prövningarna. Vår återlösare är vårt främsta föredöme. Han förstod sin heliga mission och lydde Gud Faderns vilja. Vilken stor välsignelse det är att dra oss till minnes hans underbara exempel varje vecka när vi tar del av sakramentet. Mina kära bröder och systrar, vi arbetar flitigt för Kristus. När vi tjänar troget, ödmjukt fogar oss, värdigt uthärdar, ber ihärdigt och värdigt tar del. Må vi arbeta flitigt för Kristus medan vi med tålamod och tro finner oss i våra prövningar och känner glädje längs förbundets väg. Jag vittnar om att Gud känner er. Han känner till era svårigheter och bekymmer. Han känner till er önskan att tjäna honom hängivet och flitigt. Må han vägleda er och välsigna er när ni gör det. I Jesu Kristi namn. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Vi tackar alla som talat till oss den här eftermiddagen och för den vackra musik som framförts av missionärskören. Alla våra missionärer över hela världen är dyrbara. De är vackra, helt enkelt underbara. Vi påminner bröderna om det allmänna prästernas mötet som börjar i konferenscentret ikväll klockan 18.00 Salt Lake City-tid. Tabernakelkörens landsomfattande utsändning imorgon sker mellan 9.30 och 10.00 Salt Lake City-tid. Söndagens förmiddagsmöte följer direkt därefter. Avslutande talare det här mötet blir Elsie Dallin H. Oaks i de 12 apostlarnas korum. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Israels hopp. Sen får vi tacksägelse av äldste Alan D. Haney i de 70s korum.
Nearing the end of his earthly ministry, our Savior Jesus Christ.
Mot slutet av sin jordiska verksamhet befallde vår frälsare Jesus Kristus sina lärjungar. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar och gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Alla kristna har fått det här uppdraget att sprida evangeliet till alla. Många kallar det för det stora uppdraget. Som äldste Neil L. Anderson beskrev i morgonens session, sista dagars heliga är antagligen några av de mest dedikerade till det här stora ansvaret. Och vi borde vara det, därför att vi vet att Gud älskar alla hans barn. Och i dessa sista dagar har han återställt ytterligare kunskap och kraft att välsigna alla dem. Frälsaren lärde oss att älska alla våra bröder och systrar, och vi hedrar dessa lärdomar genom att dela med oss av det återställda evangeliumets budskap bland alla nationer, släkter, tungomål och folk. Det här är en viktig del av innebörden i att vara en sista dagars helig. Vi ser det som ett glädjerikt privilegium. Och vad kan vara mer glädjerikt än att sprida evighetens sanningar till Guds barn? Idag har vi många medel varigenom vi kan sprida evangeliet som inte fanns tillgängliga för tidigare generationer. Vi har tv, internet och sociala medier. Vi har många värdefulla budskap varigenom vi kan presentera det återställda evangeliet. Kyrkan har en framträdande ställning i många nationer. Vi har ett kraftigt ökat antal missionärer. Men använder vi alla de här resurserna på bästa sätt? Jag tror att de flesta av oss skulle säga nej. Vi vill uppfylla vårt gudagivna ansvar att förkunna det återställda evangeliet i hela världen på ett bättre sätt. Det finns många bra förslag på hur man kan sprida evangeliet som kan fungera i enskilda stavar eller länder. Men eftersom vi är en världsomspännande kyrka vill jag ge förslag som fungerar överallt. Från de nyaste enheterna till de mest etablerade. Från kulturer som idag är mottagliga för Jesu Kristi evangelium till kulturer och nationer som blir allt mer fientliga mot religion. Jag vill ge förslag som ni kan tillämpa på personer som hängivet tror på Jesus Kristus, likväl som på människor som aldrig har hört hans namn. På människor som är nöjda med sitt nuvarande liv, likväl som på människor som desperat försöker förbättra sig själva. Vad kan jag säga som kan vara till hjälp när ni sprider evangeliet, oavsett era omständigheter? Vi behöver hjälp från alla medlemmar. Och alla medlemmar kan hjälpa till eftersom det finns så mycket att göra för att sprida det återställda evangeliet bland alla nationer, släkter, tungomål och folk. Vi vet alla att medlemmarnas deltagande i missionsverksamheten är nödvändig både för att uppnå omvändelse och för att behålla nyomvända. President Thomas S. Monson har sagt: nu är det dags för medlemmar och missionärer att komma samman och verka i Herrens vingård för att föra själar till honom. Han har berett medel för oss till att sprida evangeliet på många olika sätt, och han hjälper oss i vårt arbete om vi handlar i tro för att utföra hans verk. Att sprida det återställda evangeliet är vår livslånga kristna plikt och förmån. Äldste Quentin L. Cook har påmint oss: missionsverksamhet är inte bara en av de 88 tangenterna på ett piano som spelas då och då. Den är ett durackord i en tilltalande melodi som behöver spelas kontinuerligt under vårt liv om vi ska kunna förbli i harmoni med vår hängivenhet till kristendomen och Jesu Kristi evangelium. Det finns tre saker som alla medlemmar kan göra för att sprida evangeliet oavsett i vilka omständigheter de lever och arbetar. Vi bör alla göra alla de här. För det första kan vi alla be om en önskan att hjälpa till med den här viktiga delen av frälsningsarbetet. Alla ansträngningar börjar med en önskan. För det andra kan vi själva hålla buden. Trofasta, lydiga medlemmar är de mest övertygande vittnena om hur sant och värdefullt det återställda evangeliet är. Ännu viktigare är att trofasta medlemmar alltid har Herrens ande med sig, som vägleder dem i deras strävan att delta i det stora verket att sprida Jesu Kristi återställda evangelium. För det tredje så kan vi be om inspiration om vad vi kan göra i våra omständigheter för att sprida evangeliet till andra. Det här skiljer sig från att be för missionärerna eller be om vad andra kan göra. Vi bör be om vad vi kan göra personligen. När vi ber så bör vi komma ihåg att böner om den här sortens inspiration besvaras om de åtföljs av ett åtagande, något som i skrifterna kallas ärligt uppsåt eller helhjärtat. Var fast beslutna när ni ber att ni ska handla enligt inspirationen ni tar emot, och lova Herren, om han inspirerar er att tala med någon om evangeliet, att ni ska göra det. Vi behöver Herrens vägledning, för vid en viss tidpunkt är några redo för det återställda evangeliets ytterligare sanningar, medan andra inte är det. Vi bör aldrig själva utge oss för att kunna bedöma vilka som är redo och vilka som inte är det. Herren känner alla sina barns hjärtan, och om vi ber om inspiration hjälper han oss att hitta personer som han vet är beredda att höra ordet. Som en Herrens apostel uppmanar jag alla medlemmar och familjer i kyrkan att be till Herren om hjälp att hitta personer som är redo för att ta emot budskapet om Jesu Kristi återställda evangelium. Äldste M. Russell Ballard har gett det här viktiga rådet som jag instämmer med. Lita på Herren. Han är den gode herden. Han känner sina får. Om vi inte engagerar oss kommer många som skulle ha lyssnat på återställelsens budskap att förbigås. Principerna är ganska enkla. Be enskilt och med din familj om missionstillfällen. När vi visar vår tro kommer de här tillfällena utan att det känns påtvingat eller krystat. De flödar som ett naturligt resultat av vår kärlek till våra bröder och systrar. Jag vet att det här är sant. Och jag lägger till mitt löfte om att vi med tro på Herrens hjälp blir vägledda, inspirerade och får stor glädje i det här viktiga kärleksverket. Vi inser att framgång när det gäller att sprida evangeliet är att inbjuda människor med kärlek och med en uppriktig avsikt att hjälpa dem, oavsett vad deras svar blir. Här är några andra saker vi kan göra för att sprida evangeliet på ett bra sätt. 1. Vi måste komma ihåg att människor tar till sig budskapet när de är redo att göra det, inte när vi är redo att undervisa dem. Det vi är intresserade av, till exempel de viktiga lärosatserna som tillkommit i den återställda kyrkan, är vanligtvis inte vad andra är intresserade av. Andra brukar vilja se följderna av läran, inte läran. När de ser eller upplever följderna av Jesu Kristi återställda evangelium i våra liv, känner de anden och börjar bli intresserade av läran. De kan också bli intresserade när de söker efter större glädje, närhet till Gud, eller att bättre förstå meningen med livet. Därför måste vi noggrant och under bön försöka förstå hur vi ska fråga andra om de är intresserade av att få veta mer. Det här kommer bero på flera saker, som till exempel deras nuvarande omständigheter och vår relation till dem. Det här är ett bra ämne att diskutera i råd, kvorum och hjälpföreningar. 2. När vi talar med andra behöver vi komma ihåg att en inbjudan att få veta mer om Jesus Kristus och hans evangelium är att föredra framför en inbjudan att få veta mer om vår kyrka. Vi vill att andra ska bli omvända till evangeliet. Det är den stora rollen Mormons bok spelar. Känslor för vår kyrka följer efter omvändelse till Jesus Kristus. De föregår den inte. Många som är misstänksamma mot kyrkor hyser inte desto mindre kärlek till frälsaren. Så sätt det viktigaste främst. 3. När vi presenterar det återställda evangeliet för andra bör vi göra det på sätt som förmedlar äkta kärleksfull omsorg om individen. Det händer när vi försöker hjälpa dem med problem som de förstått att de har, eller när vi arbetar med dem i tjänande projekt i samhället, då vi lindrar lidande, hjälper fattiga och behövande eller förhöjer livskvaliteten för andra. 4. Vår ansträngning att sprida evangeliet bör inte begränsas till vår vän- och bekantskapskrets. Under OS hörde vi talas om en taxichaufför i Rio de Janeiro som tillhörde kyrkan. Han hade med sig exemplar av Mormons bok på 7 olika språk som han gav till alla som ville ha en. Han kallade sig taximissionären. Och han sa: Rio de Janeiros gator är mitt missionsfält. Clayton M. Christensen, som har imponerande erfarenhet av att vara medlemsmissionär, säger att de senaste 20 åren har vi inte sett något samband mellan djupet i en relation och sannolikheten att den personen blir intresserad av att få veta mer om evangeliet. 5. Församlingarnas biskopsråd kan planera ett speciellt sakramentsmöte som medlemmarna uppmanas att ta med sig intresserade personer till. Församlingsmedlemmar tvekar mindre att ta med sig sina bekanta till ett sådant möte eftersom de känner sig säkrare på att mötets innehåll har planerats väl för att väcka intresse och representera kyrkan på ett bra sätt. 6. Det finns många andra tillfällen när vi kan sprida evangeliet. I somras fick jag till exempel ett glatt brev från en ny medlem som fick höra om det återställda evangeliet av en gammal klasskamrat som ringde upp henne för att fråga om en sjukdom hon drabbats av. Hon skriver: jag fascinerades av hur han presenterade sig. När missionären hade undervisat mig i några månader blev jag döpt. Mitt liv har blivit bättre sedan dess. Vi känner alla många som skulle få ett bättre liv genom det återställda evangeliet. Försöker vi kontakta dem? 7. Våra unga medlemmars fascination av och expertis inom sociala medier ger dem unika möjligheter att nå ut för att få andra intresserade av evangeliet. Mormon beskrev frälsarens möte med nefiterna så här. Han undervisade och bekännade mängdens barn och han löste deras tungor så att de kunde uttrycka sig. Idag antar jag att vi skulle säga löste deras sms-tummar så att de kunde uttrycka sig. Sätt igång, ungdomar. Att sprida evangeliet är inte en börda utan en glädje. Det vi kallar medlemsmissionsverksamhet är inte ett program utan en kärleksfull inställning och ett sätt att nå personer omkring oss. Det är också en möjlighet att vittna om hur vi känner för vår frälsares återställda evangelium. Som Esther Ballard har sagt, ett mycket viktigt bevis på vår omvändelse och på vad vi känner för evangeliet i våra liv är vår villighet att berätta om det för andra. Jag vittnar om Jesus Kristus som är världens ljus och liv. Hans återställda evangelium lyser upp vår väg under jordelivet. Hans försoning ger oss en försäkran om ett liv efter döden och styrkan att framhärda mot odödlighet. Och hans försoning ger oss möjlighet att få förlåtelse för våra synder och enligt Guds härliga frälsningsplan bli värdiga evigt liv, den största av alla Guds gåvor. I Jesu Kristi namn. Amen.
Israel, Zion, and Zion, meet you.
Our beloved Father in heaven.
Vår kära fader i himlen. Vi är så tacksamma fader för den möjlighet att kunna samlas här. Och för de saker som vi har fått lära oss. För det intryck vi har fått i våra sinnen och i våra hjärtan. Vi är tacksamma fader för profeter, siare och uppenbarare. Speciellt så är vi tacksamma för vår profet Thomas S. Monson. Du vet att vi ber för honom. Vi känner oss ärade att vara på denna jorden i denna tid när jorden, när evangeliet är återställt. Vi kan predika om din son Jesus Kristus och en förståelse för vikten av hans försoning. Vi är tacksamma fader för att vi kan försvara äran av vår profet Joseph Smith och vittna om sanningen om Mormons bok. Hjälp oss fader att vara annorlunda efter den här dagen och imorgon. Hjälp oss att agera, att förändras. Hjälp oss speciellt att vara snälla mot andra. Och hjälp oss att finna dem som mår dåligt och kämpar eller förlorat sin väg eller inte haft en möjlighet att höra dessa sanningar. Hjälp oss att nå dem och att känna att de är våra bröder och systrar. Fader, vi älskar dig. Och vi ser fram emot den dagen när vi kan stå framför dig och omfamnas av dig igen. Och vi säger detta i din son Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Detta var en utsändning från den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Talarna har valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet stod en kör av missionärer från missionärskolan i Provo, Utah. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.